Välkommen till ett levande programblad inför klassisk lördagskonserten Brandenburg och Dumbarton Oaks. I denna konsert vävs tre tonsättare från tre olika århundraden och tre olika länder ihop. Lyssna på chefsdirigent Johannes Gustafsson och Björn Eduard som läser Nils Eivind Bjerkestrands verkkommentarer för att ta reda på hur allt hänger ihop.
Igor Stravinsky, oktett för blåsinstrument. Igor Stravinsky började redan som nioåring att spela piano och läsa musikteori. Men efter påtryckningar från familjen studerade han juridik vid universitetet i Sankt Petersburg. Redan då hade han börjat ta privatlektioner hos Rimsky-Korsakov som främst undervisade honom i instrumentation och formlära. Lärotiden gav honom inga stora friheter, ändå såg han timmarna hos Rimsky-Korsakov som viktiga. Själv skaffade han sig nya influenser genom att gå på konserter med ny musik. Efter den så kallade ryska perioden med våroffer gjorde han, likt många andra i Europa efter första världskriget, en stiländring till det som fick namnet neoklassicism. Oktett för blåsinstrument är en av höjdpunkterna under den neoklassicistiska perioden. I detta verk möts flera stiluttryck, barock med Bach och klassicism med Haydn och Mozart. Barockens kontrapunktik och wienerklassicismens former förenas i ett uttryck som skapar ordning och klarhet, vilket passar till Stravinskys tankar om musikens objektivitet. Stravinskys ofta korta, abrupta fraser betecknas av några som musikalisk kubism.
Efter 1918 så var ju Europa inte bara skadat och skakat, men ganska riktningslöst och förvirrat, skulle jag tro också. Och det gällde ju på många plan, men även för konst och kultur givetvis. Och för en så framgångsrik tonsättare som Igor Stravinsky, som egentligen hade åstadkommit det mesta och egentligen cyniskt nog kanske redan skördat sitt livs största publika framgångar och liksom det som gav honom mest rykte, det som hände i Paris runt 1910-talet med de här tre stora balletterna, Eldfågeln, Petrushka och Våroffer. Men inte bara det, det var en tid där det var extravagant, det faktiskt fanns pengar över till kultur och folk fanns ett stort intresse. Och helt plötsligt så var det ju så att det blev lite snålare, både med tillgång på musiker förstås, till och med publik, märkligt nog, eftersom ju så otroligt många människor strök med, och det här med också förutsättningar ekonomiskt och praktiskt runt. Och Stravinsky var nog alltid en pragmatiker och han blev nog tvingad ganska tidigt, och i och med att för Stravinsky var det nog den stora bekymret för honom redan när ryska revolutionen var och hela det Ryssland han växt upp egentligen inte fanns kvar, och han klarade ju aldrig riktigt att återvända till det, så att han var ju redan tvungen att byta nationalitet. Och när då sen första världskriget kom så blev han ju landsförvisad igen och hamnade i Schweiz. Så han var nog en ganska både anpassningsbar och pragmatisk figur, även om han aldrig tappade det här ryska han hade i sig. Och för många, både konstnärer och författare och kanske, men kanske framförallt målare och musiker, så blev det att försöka hitta en enkel form att uttrycka sig i och med kanske något som förlöste kreativiteten lite grann och fick folk att, ja, och tanken att flöda fritt. Och det där med en ny klassicism eller en neoklassicism är ju också en sorts, kanske det är viss mått av nostalgi över det, men det är en tillbakablick som kanske ger ramar och trygghet och säkerhet att förhålla sig i. Och den här oktetten för blåsare som Stravinsky skrev i början på 20-talet är väldigt tydligt så. Men för det första så är det så att en oktett för blåsare, eller egentligen så bör man kalla det här för en dubbelkvartett, för det är en träblåsgrupp och en mässinggrupp i det där. Det är alltså en flöjt och en klarinett och två fagotter på ena sidan, och så är det två trumpeter och två tromboner på andra sidan. Så att det är som en sektion redan, men ganska modernistisk och väldigt ovanlig besättning. Jag känner inte till något annat stycke med just den här besättningen heller. Men den inbjuder till, eftersom avsaknaden av stråkinstrumentet där, så finns ju lite av det, vad ska vi säga, det lite smetiga romantiska ljudbilden försvinner väldigt fort när man har det där. Så att han torkar upp ljudbilden och gör det hela lite torrare och lite mer cyniskt rytmiskt. Och kombinationen då med en gammal karaktär och en gammal form gör att Stravinsky är fri inte bara att välja toner, men framförallt att montera de här sakerna i förhållande till varann. Och mycket av sån här tillbakablickande konst och kultur är ju att man använder kanske ett stilelement eller en gest eller en idé som påminner om något gammalt. Men det kan också vara att man använder en teknik direkt. Men Stravinsky bär lite samma prägel som man lite, vad ska vi säga, ytligt kan också säga att Picasso har, det här med att man av och till så gränsar kompositionen av en bild eller ett musikstycke också till ett collage, där vissa kanter emellan olika saker är utsuddade eller saker och ting är felplacerade i förhållande till varann, eller att en dimension inte är medtagen, att någonting tredimensionellt blir tvådimensionellt, eller att en synvinkel eller en synposition när man tittar eller lyssnar blir förvrängd. Och i musik så kan ju det betyda till exempel att komp och melodi inte startar samtidigt utan ligger lite ur fas, eller att en betoning på ett taktslag som är stark och förstärkt av ett starkt ackord ligger på en ojämn del i takten eller något sån här saker. Så att man genom att flytta sån här starka, ja, man kan ju faktiskt kalla det för någon sorts formbärande element eller någon sorts regelverk i musiken. Genom att flytta på dem så blir helt plötsligt strukturen helt annorlunda. Och det satte Stravinskys kreativitet igång på mycket det där. Jag personligen tycker att man ska nämna att han jobbade på Pleyel och med självspelande pianon samtidigt. Det har jag sagt någon gång förut, men det är extremt viktigt för det där. För att något mekaniskt som man sätter igång och som orkar att hålla sitt fokus och sin plats, även om det blir påverkat snett från något annat håll, så att man faktiskt kan montera ganska komplexa strukturer ovanpå varann. Och i det som uppstår då är det ganska intressant, för det är då den verkligen nya dyker upp, även om själva tonmaterialet inte nödvändigtvis från början är så modernistiskt eller idén är så. Och den här oktetten är otroligt vital, väldigt, väldigt frisk. Samtidigt så finns det ett drag hos Stravinsky som han utvecklar väldigt tydligt i den här neoklassiska tiden i hans komponerade, och det är humor. Det är ganska rå humor av och till, ganska cynisk humor, och han skämtar ofta på ställen i musiken där man kanske inte bör skämta. Och det är nog ett drag också, ofta när musiken närmar sig någonting sentimentalt eller vackert så är det som Stravinsky försöker att skoja bort det. Men det märkliga med det här verket är att det slutar med ett av de vackraste partierna som Stravinsky någonsin har gjort, så att han klarar inte riktigt att hålla sentimentaliteten stången hela stycket igenom.
Johann Sebastian Bach, Brandenburgkonsert nummer 3. För barockens store mästare Johann Sebastian Bach står kyrkomusiken i centrum, med bland annat kantaterna, passionerna, juloratoriet och orgelmusiken. Men han har också skrivit mycket ren instrumentalmusik, både för soloinstrument, orkesterverk och solokonserter. Utifrån det han producerade kan man uttyda var han bodde och var anställd. Antingen var han anställd som organist i en kyrka eller som kapellmästare vid ett hov. 1717 anställdes han som kapellmästare vid hovet i Köten. Här arbetade han nästan uteslutande med världslig instrumentalmusik, såsom första delen av Das Wohltemperierte Klavier, violinkonserterna, mycken kammarmusik och Brandenburgkonserterna. Det var markgreven av Brandenburg, Christian Ludwig, som beställde dessa konserter då Bach var på besök. Det gick flera år innan Bach skrev färdigt alla sex konserter, även om sanningen är att flera av dem inte ursprungligen var skrivna speciellt för markgreven. Ett par av konserterna kan ha skrivits redan 1713. Han arrangerade om dem så att de skulle passa orkestern i Brandenburg. Den 24 mars 1721 tillägnar Bach markgreven Six concerts avec plusieurs instruments. Sex konserter med olika instrument. Det är eftertiden som har gett dem namnet Brandenburg-konserterna. Man vet inte om markgreven bekräftade att han hade mottagit konserterna eller inte. Dock vet man att han inte en enda gång lät sina musiker framföra dem. Konserterna förvarades i ett skåp. De utgavs först 1850 i samband med 100-årsdagen efter Bachs död. Brandenburg-konsert nummer 3 i G-dur skiljer sig inte mycket från de andra med sin spänstiga framåtriktade rytmik, kontrapunktik och homofoni i skön förening. Men på ett område är den annorlunda. Den har inte en utskriven andra sats. I satsen, adagio, är det bara angivet två ackord i partituret. Det var nog meningen att antingen cembalisten eller violinisten skulle improvisera över dessa två ackord. I vår konsert framförs dock Anders Hilborgs hyllning till Bach. Hilborg har komponerat en kort musikalisk kommentar på cirka en minut som utgör mellansatsen, som han har kallat Second Movement for Johann Sebastian Bachs Brandenburg Concerto No. 3. Här möter Bachs musik en av Sveriges främsta samtidskompositörer.
Det är ju så att alla musiker i någon form har ett förhållande till Johann Sebastian Bach på många sätt. Både som stor konstnär eller som till och med instrumental lärare på många. För mycket av den musiken han skrev för de flesta instrument blir någon sorts standardverk, och det är mycket man lär sig. Kunnandet om sitt instrument genom Bachs musik ofta. För organister, ja absolut. För pianister, ja verkligen. Men för violinister och altviolinister och cellister också. För träblåsare och trumpetare finns det också väldigt mycket konserterande musik och obligat musik där han ju tänjer gränserna och krävde mycket av instrumentalisterna. Men det fantastiska är ju med Bachs musik att den håller sig så fri från damm trots alla de här åren som har gått sedan han gick ur tiden. Och det bygger nog mycket på en intressant aspekt man aldrig pratar om med Bach när han skulle få tjänsten som kantor eller var kyrkomusiker i Thomaskyrkan i Leipzig. Så var det stans musiker motsatte sig att han skulle få jobbet, men retorik- och matematikprofessorerna vid universitetet stödde honom. Och det säger också någonting om hans kunnande och hans fäste och säkert också hans modernism. Man brukar ju ofta kalla Bach för en sammanställande eller summerande av hans musik, en sorts sammanställning av all den barockmusik som skrivits innan, både olika stilar, fransk, tysk och italiensk, men även all den tiden som barockmusiken var. Och han är ju på många sätt en avslutning på sin epok. Men det modernistiska i hans sätt är ju ofta mycket av det retoriska elementet, hur man får musiken att prata och även hur matematiska delar skjuts in och många talkombinationer och sånt som givetvis är osynlig för örat eller ohörlig för örat, men icke desto mindre är väldigt påtaglig. Och det finns ställen där förhänget rämnar i någon av personerna, så går det att räkna sig fram i hur många toner det ligger i restativet till vilken bibelvers det ska vara och sådär. Så det finns mycket sådana små Da Vinci-koder alltid i Bachs musik. Men de sex Brandenburg-konserterna har en väldigt speciell roll i att de första konserterna som verkligen skapar eller ger riktning mot både det som ska bli symfonin men även det som ska bli solokonserten. Och alla sex konserterna har olika instrument som konserterar. Det är inte bara ett soloinstrument utan det är flera och alla är i olika stil. Och den tredje som på många sätt och vis är den kanske mest kända också är den mest speciella, för den har en helt homogen besättning. Och med då de instrument som faktiskt var ganska nya, nämligen fiolerna och altfiolerna och cellon, som var ganska moderna instrument när Bach skrev det här. Och sammansättningen 3 fioler, 3 altfioler, 3 celli och en continuo-grupp är väldigt, väldigt homogent ljud. Samtidigt som alla 9 har rent solistiska insatser i Bachs väldigt, väldigt polyfona och speciella väv. Och den här musiken har legat till grund för inspiration för så många tonsättare genom tiderna. Och ni kommer också märka en när man sa till Johannes Brahms att sista temat i sista satsen på hans första symfoni påminde om Beethovens 9:e, så sa Brahms bara, ja men det kan ju vara vilken åsna som helst höra att det är så. Och att likheten mellan Stravinskys Dumbarton Oaks och Bachs Brandenburg nummer 3 och Brandenburg nummer 6, det kan vilken åsna som helst göra. Men med det sagt, så det som Stravinsky försöker att göra med Dumbarton Oaks är ju att skriva en modern Brandenburg-konsert. En present till en person och ett ställe med ett namn, så det är ingen slump det här stället, godset Dumbarton Oaks. Och den här greven av Brandenburg, eller som Bach skrev sina konserter till, en sorts gåva till en person, till musikintresserade människor med en fin plats att musicera på. Men den första som upptäckte Bachs musik, eller egentligen vis, kanske mer intressant, det var en diplomat som hette Gottfried van Swieten, som tog Bachs och Händels musik och visade den för sådana personer som Haydn, Beethoven och Mozart. Och det gjorde, hade stor betydelse. Sen Schumann tillsammans med Felix Mendelssohn satte upp den första moderna Matteuspassionen. Man brukar ju säga det, att det var så, också ett intresse för Bachs musik genom tiderna. Man vänder tillbaka till den hela tiden, och Stravinsky på 20-talet tittar väldigt mycket på, inte bara på Bach, men även på äldre italiensk barockmusik som Vivaldi och Pergolesi och så. Men till och med i Sverige på 2000-talet så har Bachs idévärld stor betydelse. För Anders Hillborg har på sistone varit involverad i projekt runt Bachs och Brandenburg-konserter framförallt, men med hur man förhåller sig till Bachs musik. Och det speciella med Brandenburg 3 är att den egentligen saknar mellansats. För det är två väldigt starka, visserligen kontrasterande, drivande satser som Bach behöver att separera, och därför så finns det hos Bach 2 ackord bara, som faktiskt står skrivna som andra sats. Och säkert enligt tiden så var det konsertmästaren, eller kanske alla första instrumentalisterna, som improviserade någon typ av kadens över de här ackorden. Nu för tiden känns det lite fattigt, och det var ju en ypperlig anledning för Hillborg att skriva en liten parafras eller en liten pandang med ett stycke som kunde passa in. Och det är ju precis så man borde förhålla sig till konst och kultur också, så länge man gör det med omsorg och med vördnad för det som är. Och det kan man ju hoppas att den nya spiran på Notre Dame också blir vördnadsfull, men samtidigt ny och passar in i sammanhanget, i den liksom eklektiska bakgrund som en katedral eller faktiskt vår musikhistoria också är.
Dumbarton Oaks, eller konsert i S-dur, är också ett fint exempel på Stravinskys neoklassistiska uttryck. Verket beställdes 1937 av Mr. and Mrs. Robert Woods Bliss till firandet av deras 30-åriga bröllopsdag. Titeln anspelar på parets egendom i Washington D.C. Liksom i flera verk från Stravinskys mellanperiod återspeglar även detta former och gester från äldre musiktradition. Likheten med Bachs Brandenburg-konsert nummer 3 är slående, särskilt första satsen. Här kan man prata om en form av metamusik, det vill säga Stravinsky använder den konsert i barockstil som inspiration, vilken blir realiserad via hans egen moderna harmonik, rytmik och melodik.
Du har hört ett levande programblad från Värmland Opera inför klassisk lördagskonserten Brandenburg och Dumbarton Oaks. Vi har också hört chefsdirigent Johannes Gustafsson berätta om Bach och Stravinsky, och Björn Eduard har läst Nils Eivind Bjerkestrands verkkommentarer.